Podplay.
Det är många dramatiska turer i svensk politik just nu. Efter att Magdalena Andersson valts till statsminister och regeringens budget fallit och Miljöpartiet lämnat regeringen så begärde Magdalena Andersson i onsdags sitt entledigande. Och det bara 7 timmar efter att hon valts. På torsdagen så riktade talmannen Andreas Norlén kritik mot Miljöpartiets agerande och sättet de valde att kliva av regeringen. Välkommen till Studio DN om regeringsbildningen, debatten och om vad som händer nu. Med mig, Ylke Holago. Och med mig nu har jag DNs inrikespolitiska kommentator Eva Stenberg. Hej Eva.
Hej.
Det händer väldigt mycket just nu. Vi ska göra en snabb återblick på den dramatiska onsdagen den 24 november. Som jag nämnde här tidigare så valdes alltså Magdalena Andersson till statsminister, Sveriges första kvinnliga. Centern meddelade att de tänkte rösta på sin egen budget. Miljöpartiet meddelade att de lämnar regeringen. Och Magdalena Andersson begärde som sagt sitt entledigande efter det. Eva, hur reagerade du på det här som har kallats för en kaotisk superonsdag?
Ja, första gången jag började jobba med svensk inrikespolitik och började jobba i riksdagen, det var 1993. Och det har hänt ganska mycket dramatiska saker i svensk politik sedan dess. Men jag har aldrig varit med om en så dramatisk dag som den här var. Inte ens i närheten faktiskt.
Och i kraft då av hela din erfarenhet inom politikområdet, hur ser du på alla de här turerna, om du ska sätta dig i en kontext åt oss?
Ja, dels så illustrerar det ju ett oerhört skört politiskt läge där ingen egentligen har någon fast mark under fötterna. Och sen visar det ju hur ett regeringsunderlag faller samman och inte pratar med varandra. Det är uppenbart att de här 4 partierna som släppte fram Magdalena Andersson, att de inte har kunnat kommunicera med varandra. Att det blir en slags dominoeffekt där Magdalena Andersson och Märta Stenevi gör upp med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar sent på tisdagskvällen. Och det här får sen morgonen efter Annie Lööf att säga tvärt nej till att stödja deras budget. Och det får i sin tur Miljöpartiet att lämna regeringen. Och allt det här sker då inom samma dygn som Magdalena Andersson väljs till statsminister och avgår som statsminister. Det är en helt osannolik händelse, och hade de kunnat tala med varandra så hade ju ingenting av det här hänt överhuvudtaget. Så det illustrerar ju hur bräckligt det här regeringsunderlaget är, och skälet till att det är så bräckligt också är ju att svensk politik görs om så mycket. Det är kontinentalförskjutningar där allting ändrar sig och rör sig efter att en ny sverigedemokratisk kontinent plötsligt har skjutit upp ur havet. Eller kanske inte så plötsligt, att den har växt under ett antal år.
Men vad beror den här oförmågan att kommunicera på? Är det rena konflikter eller att man inte kan enas om sakfrågor? Vad är det för mycket känslor? Vad handlar det om?
Det är inte känslor utan det är principer. Centern har ju en princip att man inte ska kommunicera eller förhandla med ytterkanterna eller låta ytterkanter få inflytande, och därför vägrar de ju tala med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet vägrar i sin tur att släppa fram Magdalena Andersson igen som de gjorde i somras utan att få någonting betalt i en förhandling. Så de kräver saker, annars röstar de ner Magdalena Andersson och hennes budget. Så då kommer hon inte fram där heller så att säga. Och sen är frågan, ja, kanske det hade gått att hitta smidiga vägar i det här ändå. Det är väldigt svårt att säga. Det kanske var en omöjlig uppgift för Magdalena Andersson. Det är svårt att veta om hon gav Vänsterpartiet för mycket så att säga. För det var ju det hon gav Vänsterpartiet som fick Centerpartiet att säga nej, det här gör vi inte. Vi kommer inte att stödja den här budgeten. Och det tycker man i normala fall. Så hade ju Magdalena Andersson ringt till Annie Lööf och sagt, nu diskuterar jag det här med Vänsterpartiet. Om vi gör upp om det här, kommer ni att säga nej då? Och så hade Annie Lööf sagt att ja, då säger vi nej. Och då hade ju Magdalena Andersson kunnat försöka hitta en annan väg, så att säga. Men i det här fallet då så finns det en blockering mot både samtal och förhandlingar om hur det här ska lösas. De kan inte prata alla fyra tillsammans, och uppenbarligen kan de inte ens prata ordentligt sinsemellan via Magdalena Andersson.
Men hur låter korridorsnacket? Vad viskar dina källor i ditt öra om det här läget?
Nej, men det finns ju också inre spänningar i partiet. I Centerpartiet är det ju så att de har ju fått många nya väljare sedan Reinfeldt-regeringen och borgerligheten kollapsade. De fick många av de här väljarna som är mer liberala i kulturella frågor, i sin syn på migrationspolitiken. De här som brukar kallas gallfrågorna, så att säga. Gröna frågor och så. Och de väljarna, de tycker extremt illa om Sverigedemokraterna, så de ser mycket hellre en regering till vänster. Centerpartiet tycker också väldigt illa om Sverigedemokraterna, men de har ju en politik som ligger längre till höger, och partiet har varit borgerligt, så att partiet drar lite mer åt höger och väljarkåren drar mer åt vänster. Och dessutom finns det ju olika grader i Centerpartiet. Det är ju många som har samarbetat med borgerliga politiker där i nästan hela sitt liv och som känner sig hemma där, som har svårt med det här att släppa fram en socialdemokratisk statsminister och dessutom en sossebudget i samarbete med Miljöpartiet. Det finns ju många i Centerpartiet som absolut inte gillar Miljöpartiet, som kommer från landsbygdsnäringarna och tycker att de skapar en hel rad problem för jord- och skogsbruk, till exempel.
Och vi spelar in det här avsnittet tidigt torsdag kväll. För en stund sedan idag då, så klockan 14.30, så höll talmannen Andreas Norlén en presskonferens. Vi ska höra lite av det han sa.
Jag beklagar djupt den händelseutveckling som vi såg under gårdagen. Jag tror att den typen av händelser och händelseutveckling riskerar att skada förtroendet för riksdagen som institution, för vårt politiska system, för de politiska partierna i allmänhet. Det gör att politiken och skeendet framstår som oförutsägbart, ologiskt och, om man säger, orimligt. För det är ju i grunden naturligtvis orimligt att riksdagen väljer en statsminister som sen 7 timmar senare avgår. Det här utfallet som blev var ju inte på något sätt omöjligt att förutse eller att ta höjd för. Och då tycker jag att jag borde ha fått veta att det fanns ett sånt förbehåll i Miljöpartiets ställningstagande till regeringsfrågan.
Inte omöjligt att förutse, säger talmannen här i ett för honom skarpt uttalande och kritik mot Miljöpartiet. Vad säger du om hans budskap här?
Ja, han har ju helt rätt i den bemärkelsen att Centern officiellt har sagt att praxis är att vi bara röstar på vår egen budget och lägger ner rösterna i slutomröstning. Och om det händer vet de som följer riksdagsbeslut om budget är att då vinner ju i det här fallet då Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, för de har fler riksdagsröster än vad bara Miljöpartiet och Socialdemokraterna har. Och även om man lägger på Vänsterpartiet där så har de fortfarande färre röster. Centern behövs, så att säga, för att fälla utslaget. Och Centern har ju sagt att de överväger om de skulle kunna hjälpa fram budgeten, om den är tillräckligt bra, om inte Vänsterpartiet får inflytande. Men de har aldrig sagt att de ska göra det, så att det har funnits en oklarhet från Centern som de har sagt offentligt gång på gång. Men sen om man ska försöka se det ur Miljöpartiets perspektiv, så har ju de haft en jättetraumatisk lång förhandling om skog- och strandskydd med Centern, där de faktiskt kom överens. Och ett led i den här uppgörelsen var att man la in dryga 2 miljarder i budgeten, som nu har fallit då, för det tog ju högerpartierna till höger bort. Och då fick ju då, säger Miljöpartiet, det bestämda intrycket från Centern att Centern skulle stödja budgeten. Men då menar det sin tur Centern att ja, men sen så sprang ju då regeringspartierna iväg till Vänsterpartiet och lät dem få en pensionsreform och ett avtal om arbetsformer och sådär. Och då omöjliggjorde de det här, så att säga. Så att Miljöpartiet ser det ju då som att de tyckte att de hade Centern hemma. Men hör man på vad Centern har sagt offentligt, så är det inte så. Då har Centern tydligt sagt att de inte har bestämt. Och de har också varnat för det här. Gör inte upp med Vänsterpartiet, för då kommer vi inte att stödja.
Men får jag fråga, bara just när det gäller den frågan. Har Centerpartiet problem med innehållet i uppgörelsen med Vänsterpartiet om pension och arbetsformer, eller är det principen att Socialdemokraterna har suttit, att Magdalena Andersson har suttit ner vid ett förhandlingsbord med Vänsterpartiet?
Både och, skulle jag säga. Framförallt är det nog principen. Men Centerpartiet tycker inte att det här är rätt sätt att göra en pensionsreform. Det finns ju ett brett samarbete tillbaka till 90-talet om pensionssystemet. Där är Centern med, och Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna. Och där hade Centern velat göra upp det. Miljöpartiet är med där också förresten. Där hade Centern velat göra upp det. Att det är en stor sak, och då ska man tänka länge och utreda och göra om. Och inte bestämma på natt så där att man ska lägga på extra pengar. Så att det finns en spänning även i sak, men mycket är det också principen.
Om vi går tillbaka till det här med talmannens kritik mot Miljöpartiet. Flera tunga miljöpartister svarade ju ganska omgående på kritiken, och senast ut var Märta Stenevi, som är ju språkrör för Miljöpartiet. Vad var deras budskap i deras repliker?
Ja, Märta Stenevi sa ju att hon trodde verkligen att Centerpartiet skulle rösta igenom regeringens budget. Och därför hade hon inte sagt till talmannen att ifall hon inte gjorde det, eller ifall inte Centern gjorde det, att de då tänkte lämna regeringen. Det var hennes försvar, så att säga. Och hon sa också att talmannen frågade inte om det. Hade han ställt en fråga så hade det varit annorlunda. Och det säger också talmannen, att han kunde inte riktigt föreställa sig det här, vilket man kanske kan förstå, för det var ju ingen annan av oss som kunde heller faktiskt. Det är väldigt svårt att föreställa sig att de så snart efter en statsministeromröstning ska välja och lämna regeringen. Sen är det en del miljöpartister som är väldigt arga på talmannen och tycker att han måste ju förstå att här har ju Sverigedemokraterna haft inflytande över budgeten. Det är klart att de inte kan acceptera det. Och de hänvisar också till att Stefan Löfven, den tidigare statsministern, numera övergångsregeringsstatsministern, han sa ju att han skulle avgå om regeringen inte fick igenom sin budget. Och det hänvisar Miljöpartiet till, att det tyckte de var bra. Men det som har hänt nu är inte riktigt att de här partierna till höger har fått igenom hela sin budget och regeringen har inte fått igenom något. Utan de här partierna till höger, de har bytt ut 20 miljarder ur den här budgeten som omfattar 74 miljarder, om jag minns det rätt. Så att mer än 2/3 av budgeten är konstant, och det är det Magdalena Andersson säger som sitt försvar då, där hon vill behålla den, att det här är ändå mestadels vår politik, så vi kan fortsätta, säger den pragmatiska Magdalena Andersson. Men där säger då Miljöpartiet nej.
Och med det så tar vi en kort paus, och sen ska vi faktiskt prata vidare om partiernas strategier och gränsen mellan just pragmatism och principer. Du lyssnar på Studio DN om det politiska läget i Sverige. Eva Stenberg, i ett avsnitt av Studio DN nyligen så pratade vår kollega Hans Rosén om att Vänsterpartiet drivs av principer medan Socialdemokraterna präglas av pragmatism när det gäller just det här med vägval och samarbeten, allianser. Hur påverkar partiernas kultur och hållning där, den här nuvarande situationen som vi är inne i?
Ja, det gör den väl ganska mycket faktiskt. Den här pragmatismen som Socialdemokraterna har, den kan man faktiskt också se i Centerpartiet. Så de har haft ganska lätt att prata med varandra innan. Dock inte den senaste tiden, kan man säga, för då hade kanske inte det har varit fullt så rörigt som det är nu, om de hade haft lättare att prata med varandra. Men Vänsterpartiet är principiella, och hur principiella de är går lite i vågor. Just nu är de också i en period då de mycket mer tar strid, är mer principiella, inte drar sig för att ställa krav. De har, till skillnad från tidigare, gått ihop med högerpartierna, så även Sverigedemokraterna faktiskt har röstat på samma sätt för att visa regeringen att de måste förhandla med Vänsterpartiet, annars går det dem inte väl, så att säga. Och man kan se den ökade radikaliseringen som man ser i Vänsterpartiet lite nu. den finns också i Miljöpartiet. De har också blivit lite mer radikala, gått lite åt vänster. Att det är inte längre bara klimat till varje pris. Innan så sa ju Isabella Lövin att nu är det en klimatkris, vi satsar allt på det här, vi måste sitta i regeringen. Det är jätteviktigt att vi kan göra allt som går för att få ner utsläppen av växthusgaser, ungefär så. Men nu har Miljöpartiet sagt att vi måste också prata om andra frågor. Vi måste vara ett parti för allt, vi måste driva social rättvisa, vi måste fortsätta med antirasism. Och frågan om att hålla högerpopulister borta, den kan vi inte spela ner helt till förmån för att bara syssla med klimatet, så att säga. Så det har varit en slags breddning, men också ett kliv till vänster, och att de har blivit mer principfasta, även miljöpartisterna, vilket ju syns nu då. Och att den här 7,5 åren av pragmatiskt slit och ständiga kompromisser och nötningar i regeringskansliet verkar ha tärt ganska hårt på Miljöpartiet.
Ja, och de gjorde ett väldigt principbetonat utspel där de tog avstånd från sänkning av bränsleskatten i oppositionens budget, men också tog avstånd från Sverigedemokraternas plats i det budgetarbetet. Hur har den här utvecklingen sett ut för Miljöpartiets del?
Det har ju varit en diskussion internt i Miljöpartiet också om hur länge ska man hacka i sig de här nederlagen i regeringarna som har varit. Och det har varit en svår process. De har haft Cementa-beslutet, de har fått ge privata skogsägare mer makt över skogen, de har fått bitvis luckra upp strandskyddet. Det har ju varit en hel serie tillbaka. Vi minns från de försökte stoppa Förbifart Stockholm och det tyska brunkolet. Och det har ju varit en hel serie sån här nederlag som har väckt en vilja i Miljöpartiet, där de säger att om vi ska kunna växa i opinionen så måste vi kunna vara radikala. Vi kan inte sätta fast i de här ständiga förhandlingarna där vi får tumma på våra principer och säga att nu måste vi fortsätta bryta cement i Slite till exempel, för att annars kan vi inte bygga saker i Sverige. Och det har ju varit en massa av de här jobbiga besluten som de nu slipper. Men vad de också avhänder sig är ju en massa framgångar de har fått under de här 7,5 åren som de kunde ju fortsatt till en del. För just det här med principer och pragmatism gäller väldigt mycket i det här budgetförslaget nu. För om Miljöpartiet hade varit väldigt pragmatiska så hade de kunnat sagt att vi försöker stoppa den här bensin- och dieselskatten. För det går faktiskt, för den har inte gått igenom riksdagen nu bara med det här beslutet, utan det krävs att regeringen lägger fram en särskild proposition som ska röstas igenom riksdagen för att bensin- och dieselskatten verkligen ska sänkas. Och där skulle ju Miljöpartiet haft en chans att säga, nu försöker vi stoppa det här. De hade kunnat sitta kvar i regeringen, så att säga, åka på nästa klimatmöte, fortsätta EU och försöka påverka utsläppshänden och skriva regleringsbrev till myndigheter. Och det är ju en massa regeringsbeslut. Se till att det inte blir någon slutförvar av kärnkraft. Det är väl en av deras hjärtefrågor som de kanske nu inte längre kan hålla emot, så att säga, när de har lämnat regeringen.
Men då var det Sverigedemokraterna nageln i ögat som tog över, eller?
Ja, jag tror man får se det som liksom två saker. Det ena är det här att de har breddat partiet och att hindra Sverigedemokraterna har blivit relativt sett viktigare, så att säga. Det är inte bara klimatpolitiken. Och sen att man också ser att de inte riktigt orkar med och försvara alla de här kompromisserna de är tvungna att göra för att nå de här framgångarna. De har ju ändå nått en hel del framgångar också. Det blev inte ett stort oljeraffinaderi på västkusten, och de har lagt ner massor av kolkraftverk i hela Europa när de lyckades leda reformeringen av EUs utsläppshandelssystem. Och de har ändrat bilhandeln genom bilskatten, och de har ju gjort en massa saker som har fått effekter, så att säga. Som de lämnar nu då.
Socialdemokraterna då? Vad handlar deras kultur av pragmatism om? Är det att de vill regera till varje pris? Eller vad ligger i deras sätt att agera?
Ja, för dem är det oerhört viktigt att vara regeringsskickliga. Så viktigt så att de är beredda att hacka i sig att svika några av sina mest centrala vallöften, som när de sänkte skatten brett till exempel, trots att de lovade att inte göra det i förra valet, eller när de privatiserade arbetsförmedlingen eller sa att de skulle liberalisera arbetsrätten. De går väldigt långt bort från sina principer för att få regera, men också för att hindra högern från att regera. För det är ju den andra sidan av det, så att säga. När man själv vill regera kan inte någon annan göra det.
Och Vi har ju pratat lite om Centerpartiet, men var hamnar de när vi ser till drivkrafter? De vill ju vara ett mittenalternativ och samtidigt så kritiseras de för sin otydliga hållning. Jimmy Åkesson säger att Annie Lööf har det ensamt i mitten och lever i en parallellvärld med när det gäller just det här med hur de agerar med, kring regeringsalternativ och budget och så vidare. Vad vill Centerpartiet egentligen?
Jag tror att de vill ha en väldigt bra förhandlingsposition inför nästa val. Det kan man ha om man står i mitten. Men om den ska vara riktigt, riktigt bra så måste ju partiet kunna tänka sig att sluta avtal åt båda håll. Alltså att både göra upp med partierna till höger och partierna till vänster. Och det har ju varit och är Centerpartiets problem. Att de vill ju inte göra upp till höger om Sverigedemokraterna är med. Och det gör att den här maktpositionen i mitten har undergrävts. Och det här beslutet nu de tog där de släpper fram en högerbudget men en vänsterstatsminister. Det är väl kanske ett sätt att försöka bygga den här mittenpositionen. Hur bra det nu ska gå då. Men man kan ju säga att om det skulle, som det ser ut nu, om det inte händer otroligt stora mirakel i den svenska väljarkåren. Man ska ju inte säga att någonting är omöjligt efter att ha varit med om en dag som gårdagen. Men om det skulle liksom vara normala väljarrörelser fram till nästa val, då kan inte Magdalena Andersson bilda en regering med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Hon måste ha med Centern. Det är det rimliga partiet så att säga för dem att försöka få med. Och det vet Centern, och Centern vill ha bra betalt. Och det här är ett sätt att få bra betalt. Men det kan ju också vara ett sätt att göra folk förbannade så att säga. Så det är ju den balansgången de går.
Och vad händer i den borgerliga oppositionen? Moderaternas partiledare Ulf Kristersson anmälde sig idag som statsministerkandidat. Vad kommer de att göra nu?
Ja, jag tror att den där anmälan till statsministerkandidat var lite pliktskyldig. Innan har han sett ganska trött ut och sagt att han vill ta makten efter nästa val. Men det är väl så att han vet, och det sa han ju också, att han saknar en röst från att bli statsminister. Alltså, då får de försöka vinna över någon. Och efter det här centerbeslutet där man släppte igenom högerbudgeten så kan jag ju inte tänka mig att det skulle vara någon i den riksdagsgruppen som skulle frondera och säga men vi är ju ändå ett borgerligt parti och sådär. Utan den kommer att hålla ihop och de kommer inte att släppa fram Kristersson som statsminister. Därför att han har ju redan börjat samarbeta med Sverigedemokraterna. Så att det var pliktskyldigt, men han måste ju visa att han vill. Annars kommer väljarna att tänka, vad är det här för trött kar som säger att han vill vänta till efter nästa val. Så att nu har han liksom biffat upp lite och låter lite mer entusiastisk. Men så länge Centerpartiet inte vill ha en Kristersson-regering så blir det ingen Kristersson-regering.
Och innan vi avrundar så måste vi också nämna något här om KD och SD. Vad är deras positioner? Sitta tillbaka och betrakta
nej,
allt som pågår, eller?
SD skålar i champagne. De står upp och skålar och är jätteglada. Och idag, nu bara om 3 timmar, så börjar de sina landsdagar i Karlstad. Det kommer att bli fest och klang och jubelstämning där. Därför att de för första gången faktiskt har fått riktig påverkan på politiken genom att förhandla fram en budget med Moderaterna och Kristdemokraterna. Det är ju det strategiska målet som ingen riktigt tog på allvar när Jimmy Åkesson, jag har för mig att det var 2015, det var definitivt i Lund jag var där, sa att han ville ha ett samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och då fnissade alla, därför att de sa ju att de vill ju absolut aldrig på några villkor samarbeta med Sverigedemokraterna. Som de tyckte var främlingsfientligt. Och, ja, men de hade ju en hel rad. De pekade på deras nazistiska rötter och alla deras skandaler och sådär. Och nu har då Sverigedemokraterna nått dit att de faktiskt sitter och förhandlar fram en budget. Ett budgetförslag. Det är ju en oerhörd seger för dem. Så de är glada. Och jag tror att det är ganska hög stämning även i Kristdemokraterna. Om man nu ser hur motståndarnas regeringsunderlag bara faller samman och de bråkar med varandra och skickar okvädningsord mellan Centern och Miljöpartiet framför allt, men lite kors och tvärs. Det är klart att de också skulle kunna fira det lite.
Avslutningsvis, Eva, ge oss en tidslinje. Vad kommer hända rent formellt härnäst? Vad berättade talmannen idag?
Ja, talmannen idag berättade ju då att han skulle lägga fram Magdalena Andersson som statsministerkandidat igen. Och det finns en formell gång i riksdagen som gör att sådana beslut först bordläggs 2 gånger. Och det klubbades i riksdagen tidigare här i eftermiddag för första gången. Imorgon kommer det att bordläggas 1 gång till. Och sen på måndag så blir det en ny statsministeromröstning. Och då talar ju allt faktiskt för att Magdalena Andersson kommer att väljas igen. Sen kommer hon då på tisdag och får läsa upp sin regeringsförklaring och sin ministerlista, som ju kommer att bli ohyggligt spännande eftersom det blir ju jättemånga nya ministrar nu när Miljöpartiets 5 statsråd ska bytas ut. Och då ska hon också, efter hon har gjort detta, gå till slottet och ha en konselj som kallas för skifteskonselj, där regeringen då formellt tar över makten från Stefan Löfvens övergångsregering.
Och är dramatiken över sen?
Ja, det ska man nog inte vara säker på, för det parlamentariska läget har ju inte ändrat sig, utan det kommer säkert att bli fler dramatiska dagar. Fast om någonting kan överträffa det som var igår, det tvivlar jag på ändå.
Du får komma tillbaks och berätta om fortsättningen. Tack så mycket, Eva Stenberg, inrikespolitisk kommentator på Dagens Nyheter.
Tack för att jag fick komma.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga av våra avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai, ljudtekniker Patrik Miesenberger och jag heter Ylke Holago.